Kapitel 27. Törnen. Resten av dagen tillbringade Rand i sitt gemak i solpalatset. En god del av den liggande i sin säng. En enorm pjäs med fyra fyrkantiga sängstolpar av midnattsträ, tjockare än hans ben. Polerade tills de sken och med inlagda elfenbenskilar. Som för att ge en kontrast till allt guld i förrummet och salongen var sängkammaren helt möblerad i midnattsträ och elfenben, om också lika kantigt som i de andra rummen. Charlin hastade in och ut, puffade upp hans dunkuddar och rättade till linnelakanet över honom, muttrade att det var hälsosammare med filtar på golvet och kom med mintte som han inte bett om och bål som han inte ville ha ända tills han beordrade henne att sluta. Som er snod draken befaller, morrade hon bakom ett milt leende. Hon gjorde sin andra perfekta nigning men stegade sedan därifrån som om hon inte tänkte göra sig omaket att öppna dörren. Min stannade också hos honom. Hon satt på madrassen och höll honom i handen medan hon betraktade honom med så bekymrad min att han började misstänka att hon trodde att han skulle dö. Till sist jagade han ut henne också, tillräckligt länge för att hinna dra på sig en morgonrock i mörkgrått siden som han alltid hade låtit hänga kvar i garderoben förut. Här hittade han någonting annat också, ända inne vid bakre väggen, ett smalt, osmyckat träfodral med en flöjt i. En gåva från Thom Merrilyn i vad som kändes som en annan livstid. Han satte sig vid ett av de höga, smala fönstren och försökte spela. Efter det långa uppehållet blev det först mer gälla pip och väsanden än någonting annat. Det var de undliga ljuden som lockade min tillbaka. Spela för mig, sa hon med ett förtjust skratt. Om det nu inte bara var häpet, innan hon naturligtvis slog sig ner i hans knä. Han försökte med föga framgång frambringa någonting som skulle gå att känna igen som en melodi. Så satt han när de visa kom intravande. Amish Bear och Sorrelle med kanske dussinet andra i sällskap. Min for upp nog så raskt och rådnade rent av. Hon rättade till sin rock med sådant eftertryck att man kunde tro att de hade brottats. Bear och Sorrelle var vid hans sida innan han hann säga ett ord. Titta åt vänster, befallde Sorrelle, i det hon bryskt sköt tillbaka hans ögonlock med tummen och närgånget glodde in i hans öga. Åt höger. Din puls är för snabb, muttrade Bear som höll sina beniga fingrar mot hans hals. Tydligen hade Nandera skickat en spjutjungfru i språngmarsch efter dem så snart Rands knän vek sig. Tydligen var det Sorrelle som hade gallrat ut den armé av visa som tänkt invadera palatset till den mindre grupp han såg här. Och tydligen rådde inte ens Sorrelle på att alla ville ha sin tur med Carr Acarn. När hon och Bear var färdiga intogs deras platser av Amish och Colinda. En smal kvinna med genomträngande grå ögon som såg ut att knappt ha kommit upp i medelåldern, men likväl ägde nästan samma pondus som Sorrelle. Men det gjorde å andra sidan även Amish och åtskilliga andra också. De petade, tryckte och stirrade på honom och kallade honom tjurskallig när han inte ville hoppa upp och ner. De verkade verkligen tro att han skulle göra det. Min blev inte lämnad åt sitt öde medan de visa granskade honom. De som inte var upptagna med honom trängdes kring henne och frågade 100 olika frågor, alla om hennes syner. Detta fick henne att spärra upp ögonen och stirra på dem och Rand, som om hon undrade om de läste hennes tankar. Amish och Bear förklarade. Melaine hade inte lyckats hålla nyheten om sina döttrar för sig själv och istället för att bli ännu större, vilket de förmodligen inte kunde vid det laget, såg nu Mins ögon ut att vara färdiga att falla ur sina hålor. Till och med Sorrelle tycktes godta Melaines åsikt att Mins förmåga på sätt och vis gjorde henne jämställd med dem. Men eftersom nu visa var visa, Ungefär på samma sätt som Aishajer var Aishajer fick hon upprepa allting nästan lika många gånger som det fanns visa i rummet, eftersom de som varit upptagna med Rand hela tiden ville försäkra sig om att de inte hade missat någonting. När Shorilay och de andra till sist motvilligt kommit fram till att allt han behövde var att vila och lämnat honom med en sträng tillsägelse om att han skulle göra det, slog sig Min ned i hans knä igen. Pratar de med varandra i drömmar, sa hon och skakade på huvudet. Det verkar omöjligt, som någonting i en saga. Hon la pannan i djupa väck. Hur gammal tror du att Shorilay är? Och den där Kolinda, jag såg... Nej, det har ingenting med dig att göra. Det är kanske värmen som påverkar mig. När jag vet så vet jag alltid, det måste vara värmen. En odygdig glimt dök upp i hennes ögon och hon böjde sig närmare samtidigt som hon plutade med läpparna som för en kyss. Om du formar munnen så här, mumlade hon när de nästan rörde vid hans, så kanske det går bättre. I det sista stycket var det bitar som nästan lät som tuppen upp i linden satt. Det tog ett tag innan han begrep vad hon menade. Med hela synfältet fyllt av hennes ögon. Och när han gjorde det måste hans min ha varit en syn. För hon kollapsade mot hans bröst i ett våldsamt skrattanfall. Strax därpå kom ett meddelande från Corinne. Som frågade hur han mådde. Hoppades att han inte var sjuk. Och undrade om hon kunde komma och besöka honom tillsammans med två av sina systrar. Hon erbjöd sig att hela honom om han så önskade. Medan Rand läste började Luce Therin röra på sig som om han just vaknade ur en djup sömn. Men hans vaga, missnöjda mummel var ingenting mot det raseri han visat i Camlin. Och när Rand la ifrån sig det korta brevet verkade Luce Therin somna om. Det skilde sig sannligen mot hur Myrana hade uppfört sig. Och tjänade dessutom som en påminnelse om att ingenting skedde i solpalatset vid middagstid utan att Corinne fick veta det före solnedgången, om inte förr. Han skickade ett svar där han artigt tackade för hennes omtanke tillsammans med ett hövligt avböjande av hennes erbjudande. Även om han kommit upp ur sängen var han fortfarande trött och han ville bli klar i huvudet innan han mötte någon ACD igen. Det var en del av skälet. I samma svarsbrev bad Rand även Gawain att besöka honom. Han hade bara träffat Elaines bror en gång, men han tyckte om honom. Gawain kom emellertid aldrig och svarade inte heller. Rand drog sorgset slutsatsen att Gawain trodde på vad som sades om hans mor. Det var knappast någonting man kunde be någon att sluta tro. Varje gång han tänkte på det blev han på så dystert humör att inte ens Min förmådde muntra upp honom. Varken Perrin eller Loyal ville vistas i hans sällskap när han var på det viset. 3 dagar senare nåddes han av ännu en anhållan från Corinne, precis lika hövlig, och en tredje 3 dagar efter det, men också dessa avböjde han med föregivande av olika ursäkter. Delvis berodde detta på Alerna. Känslan av henne var fortfarande vag och avlägsen, men hon kom ständigt närmare. Det var knappast förvånande. Han hade varit säker på att Myrana skulle välja Alerna som en av sina 6 delegationsmedlemmar. Han hade inte för avsikt att släppa Alerna inom närmare än 1 mils avstånd, eller åtminstone inte inom synhåll. Men han hade sagt att han skulle ge dem samma villkor som Corinne och han tänkte hålla sitt ord. Så Corinne skulle få vänta tålmodigt ännu en stund. Dessutom var han upptagen med olika saker. En snabb visit på akademin i Bartanes forna palats visade sig inte bli så snabb. Återigen väntade Adrian Tarsin honom i dörren för att visa honom alla möjliga nya uppfinningar och upptäckter. Ofta obegripliga, och även de verkstäder där man nu tillverkade olika plogar, harvar och skördemaskiner för försäljning. Svårigheten var emellertid inte detta, utan Harrod Fell, eller kanske Min. Fells tankar irrade runt som vanligt, Hans tunga följde dem och att min var närvarande glömde han uppenbarligen helt. Men så snart Rand lyckas styra in honom på rätt spår la han åter märke till henne för första gången med ett ryck. Han ursäktade sig ideligen inför henne för den halvrökta pipan som han aldrig kom ihåg att tända, borstade ideligen aska från sin stinna mage, drog ideligen fingrarna genom sitt tunna gråa hår. Min verkade finna glädje i det, även om Rand inte kunde begripa vad det var för roligt med en man som ständigt glömde att man fanns i rummet. Hon kysste till och med Fell på gässan när hon och Rand reste sig för att gå, vilket fick honom att sitta som klubbad. Det hjälpte inte stort när det gällde att få veta vad Fell lyckats lista ut angående sigillen på den svartes fängelse eller sista striden. Nästa dag anlände ett meddelande antecknat på ett avrivet hörn från ett pergamentark. Tro och ordning ger styrka. Måste röja undan spillror innan man kan bygga. Förklarar när vi ses härnäst. Ta ej med flickan. För söt. Fäll. Det var en hastigt nedkrafsad anteckning med underskriften inklämd på pergamentbitens spets. Och Rand fick inte ut någonting begripligt av den. När han försökte få tag på Fäll igen visade det sig emellertid att mannen hade sagt till Adrian att han kände sig ung på nytt och gått på fisketur, mitt i torkan. Rand undrade om den gamles förstånd slutligen fått ett nådaskott. Min fann uppenbarligen meddelandet roande. Hon frågade om hon kunde få det och flera gånger kom han på henne med att sitta och småle över det. Hur den förhöll sig med Fells förstånd bestämde sig Rand för att han skulle lämna Min kvar nästa gång. Men i själva verket hade han svårt att hålla henne vid sin sida när han behövde henne. Hon verkade tillbringa mer tid tillsammans med de visa än med honom. Han kunde inte begripa varför detta skulle irritera honom så. Men han märkte en tendens hos sig själv att fräsa åt folk när Min var ute bland tälten. Egentligen var det bara bra att hon inte var tillsammans med honom för ofta. Folk skulle prata och undra. I Carhane, där till och med tjänstefolket spelade sin egen version av husens spel, kunde det vara farligt om folk började undra om hon var betydelsefull. Så det var bara bra som det var. Han försökte låta bli att fräsa. Anledningen till att han ville ha Min hos sig var förstås att hon skulle titta efter syner kring ädlingarna som börjat komma en och en för att förhöra sig om hans hälsa. Hans knäsvaghet måste ha satt fart på en mängd rykten. De log, frågade hur länge han ämnade stanna i Carhane den här gången, vad han hade för planer om de fick fråga, log mer, log hela tiden. Den enda som inte log så frenetiskt åt honom var Dobrain, fortfarande med främre delen av gässan rakad som en soldat och färgstråken över bröstet nötta av bröstharnesket som han inte bar när han var i palatset. Och Dobrain frågade exakt samma frågor, men med så mörk uppsyn att Rand var nästan gladare åt att se honom gå än de andra. Vid dessa audienser lyckades Min trots allt närvara. Lyckades klämma in dem mellan vad det nu var hon sysslade med hos de visa. Rand tänkte inte fråga. Problemet var att hålla henne gömd. Jag skulle kunna låtsas att helt enkelt vara ett löst fruntimmer som du skaffat dig, skrattade Min. Jag skulle kunna klänga på dig och mata dig med druvor, eller kanske russin. Några druvor har jag inte sett på ett bra tag. Och du kunde kalla mig din lilla honungsduva. Då skulle ingen undra varför jag var här. Nej, fräste han, och hennes min blev allvarlig. Tror du verkligen att de förlorade skulle ge sig på mig bara för det? Kanske, sa han, med precis lika stort allvar. En mörkvän som Peyden Fane skulle göra det, om han fortfarande är i livet. Jag tänker inte riskera det. I vilket fall som helst tänker jag inte låta Carhanierna tänka smutsiga tankar om dig, och inte Tyrenierna heller. Med Ailkrigarna var det annorlunda. De tyckte att det var roligt att hon retades med honom. Mycket roligt. Min var sannerligen ombytlig. Hon gick raka vägen från gravallvar till strålande glädje utan mellanlägen. Plötsligt idel leenden som knappt bleknade för ett ögonblick, tills audienserna började. Han provade med att låta sätta upp en skärm med genombrutet förgyllt lövsågsarbete i ett hörn av förrummet, men det var ett fiasko. Meringill var så noga med att inte vända sina mörka, glittrande ögon mot det, att Rand var säker på att mannen skulle vända upp och ned på hela solpalatset för att få veta vad som dolde sig bakom den. Att hålla audienserna i salongen visade sig fungera bättre. Med min kikande in genom en glipa mellan dörrarna in till förrummet. Men det var inte alla som omgavs av auror eller bilder under sina audienser hos honom. Och det hon fick se, antingen där eller under sina promenader i palatsets korridorer, var dystert. Meringill, vithårig, smäcker som ett svärd och kall som is, skulle dö av gift. Carlaver, vars vackra drag var lugna och samlade sedan hon väl fått veta att Avienda inte var med Rand den här gången, skulle dö i galgen. Meilan, med sitt spetsiga skägg och insmickrande röst, skulle falla offer för en kniv. Framtiden skulle utkräva rundliga offer bland storfurstarna från Tyr. Arakom, Marakon och Guillaume skulle alla möta en blodig död. I strid, enligt vad Min trodde. Hon sa att hon aldrig förut hade sett döden så många gånger inom samma grupp människor. När hon såg blodet täcka Gaiams breda anlete, deras femte dag i Carhain, gjorde tanken henne så illamående att Rand förmådde henne att lägga sig och skickade Charlin efter fuktiga handdukar att lägga på hennes panna. Det var hans tur att sitta på sängen och hålla henne i handen. Hon höll hårt i hans. Hon gav emellertid inte upp sina ansträngningar att retas med honom. De två tillfällen då han kunde vara fullständigt säker på att hon skulle komma var när han övade fäktning, dansade med fäktningsmönstren mot fyra eller fem av de bästa svärdsmännen som stod att finna bland de karhainska och tyrenska soldaterna. Och när han och Ruark eller Gaul kastade omkring varandra och försökte sparka varandra i huvudet. Varje gång var Min där och drog fingret över hans bröst med en kommentar om att fårfarmare aldrig svettades eftersom de var vana vid att gå klädda i lika mycket ull som sina får eller någonting annat i samma stil. Ibland vidrörde hon det halvläkta, aldrig riktigt friska ärret i hans sida. En ring av rosaröd hud. Men det gjorde hon på ett annat sätt, mjukare, och det skämtade hon aldrig om. Hon nöp honom i baken, vilket var minst sagt överrumplande när det fanns andra människor i närheten. Spjutjungfrur och visa nästan föll omkull av skratt varenda gång han spratt till, och Charlin såg ut som om hon skulle spricka av att inte skratta. Dessutom kröp hon upp i hans knä och kysste honom så snart tillfälle gavs. Och en kväll hade hon till och med hotat att komma och skrubba hans rygg när han badade. När han låtsades gråta och stamma skrattade hon bara och sa att det inte var bra nog. Min slutade nog så snabbt om en spjutjungfru stack in huvudet för att anmäla någon gäst. Särskilt om det var Loyal som aldrig stannade särskilt länge och alltid pratade oavbrutet om kungliga biblioteket. Eller Perrin, vars visiter var ännu kortare och som av någon anledning såg allt tröttare ut. Särskilt bråttom fick Min om Fail råkade vara i sällskap med någon av dem. De två gånger det hände hittade Min snabbt en bok bland dem som Rand hade i sovrummet och satt och låtsades läsa den efter att ha öppnat den någonstans i mitten, som om hon redan hållit på ett tag. Rand förstod inte de svala blickar som de båda kvinnorna gav varandra. De var inte direkt fientliga eller ens ovänliga, men Rand misstänkte att de båda, om de hade gjort var sin lista över sådana som de helst skulle slippa umgås med, skulle ha gett varandras namn en framskjuten plats där. En roande detalj var att den bok min fått tag på andra gången visade sig vara den läderinbundna första volymen av Daria Gahans Tankar om förnuftet, som han själv hade funnit tungläst och haft för avsikt att skicka tillbaka till biblioteket nästa gång Loyal tittade förbi. Min fortsatte faktiskt läsa i den en god stund efter att Fail hade gått. Och trots att det skedde under ymnigt muttrande och med många ogillande miner tog Min med sig boken när hon återvände till sina egna rum i gästflygeln den kvällen. Om förhållandet mellan Min och Fail kunde beskrivas som svalt ointresse så var det mellan Min och Berylane snarare öppen fientlighet. När Somara anmälde Berylane den andra dagens eftermiddag tog Rand på sig sin rock, gick in i förrummet och satte sig i den höga förgyllda stolen på podiet innan han sa till Somara att släppa in henne. Berylane svepte in, lika vacker som alltid, i en mjuk blå klänning som var lika urringad som alltid, och fick syn på Min, i sin blekrosa rock och byxor i samma färg. I några evighetslånga ögonblick kunde Rand lika gärna inte ha existerat. Berylane mönstrade öppet Min uppifrån och ned. Min glömde bort salongen. Hon satte händerna mot höfterna och stod där med ena knäet böjt och studerade Berylane precis lika öppet. De log mot varandra. Rand trodde håret skulle resa sig på hans huvud när de gjorde det. Det han allra mest kom att tänka på var två främmande katter som just hade upptäckt att de var instängda tillsammans i samma lilla rum. Min hade uppenbarligen bestämt sig för att det inte var någon idé att gömma sig nu, så hon gick, eller kanske snarare ormade. Hon lyckades få Berylanes sätt att röra sig att se ut som en pojkes och satte sig med ena benet över det andra, leende. Ljus, så de log, dessa kvinnor. Till sist vände sig Berylane mot Rand, bredde ut kjolarna och böjde sig i en djup nigning. Han hörde hur Lush Tharin hummade i hans huvud, belåten över att se en vacker kvinna som var minst sagt generös med att visa upp sina behag. Rand uppskattade också det han såg, även om han undrade om han kanske borde titta bort, åtminstone tills hon hade rätat på sig igen. Men han hade haft sina skäl att sätta sig uppe på podiet. Han försökte göra sin röst både fast och resonlig. Ruark råkade nämna att du försummade dina plikter, Berylane. Tydligen gömde du dig i dina rum i flera dagar efter mitt sista besök. Som jag förstår det var han tvungen att tala med dig i stränga ordalag för att förmå dig att komma ut. Ruark hade inte direkt sagt detta, men det var det intryck Rand hade fått. Berylanes kinder blev blossande röda, vilket tydde på att han hade gissat rätt. Du vet att det är du som har befälet här, inte han. Du ska lyssna på hans råd, inte lägga över allt ansvar på honom. Jag behöver inte en karhensk revolt bara för att de tror att jag har satt en ejlman att regera över dem. Jag var oroad, ersnåd draken. Trots hennes tvekan och de röda kinderna var hennes röst samlad. Sedan Eishedena kom har ryktena skjutit upp som ogräs. Får jag fråga vem ni har tänkt sätta som regent här? Elaine Trakand, tronens dotter av Andor, drottning av Andor nu, åtminstone snart. Jag vet inte vilka rykten du menar, men det är din sak att hålla ordning på Karhanierna och min att bekymra mig över Eishedir. Elaine kommer att bli tacksam över vad du har gjort. Av någon anledning lät Min höra en tämligen högljudd fnysning. Hon är ett gott val, sa Berylane tankfullt. Karhanierna kommer att godta henne, tror jag. Kanske till och med rebellerna i höglandet. Det var gott att höra. Berylane var skicklig på att bedöma politiska strömningar. Kanske lika skicklig som någon Karhanier. Hon tog ett djupt andetag, så fick Lush Tharin att hålla upp med sitt hummande. Vad Eishedena beträffar. Ryktet säger att de har kommit för att eskortera er till Vita tornet. Och jag sa att du skulle överlåta Eishedena åt mig. Det var inte det att han inte litade på Berylaine. Han litade på att hon kunde regera Carrane tills Elaine tog över soltronen och litade till och med på att hon inte skulle ha några planer på att försöka få tronen för egen del. Men han var också medveten om att ju färre som visste att han hade några planer överhuvudtaget angående Aes Sedena, desto mindre var risken att Corinne skulle få veta att han hade en tanke på någonting utöver hennes guld och juveler. Så snart dörrarna stängdes bakom Berylaine fnös Min igen, och betydligt ljudligare den här gången. Jag undrar varför hon bryr sig om att ha några kläder på sig överhuvudtaget. Nå, förr eller senare kommer hon att bli satt på plats. Jag såg ingenting som kan vara av nytta för dig. Bara en man i vitt som kommer att få henne att falla hals över huvud. En del kvinnor har visst ingen skam i kroppen. Samma eftermiddag bad hon honom om pengar för att sätta ett helt rum fullt med sömmerskor i arbete, eftersom hon hade fått lämna Camelin utan annat än det hon gick och stod i, och de började framställa en stridström av rockar, byxor och blusar i brokad och siden av alla upptänkliga kulörer. En del av blusarna var rejält urringade, vilket märktes till och med under en rock. Några av byxorna begrep han inte hur hon skulle få på sig. Dessutom övade hon varje dag på att kasta sina knivar. En gång såg han hur Nangira och Enaila visade henne sitt sätt att kämpa med händer och fötter, vilket skilde sig avsevärt från hur männen gjorde det. Jungfrun tyckte inte om att han såg på och vägrade att fortsätta förrän han hade gått. Perrin skulle kanske ha förstått allt sammans, men Rand slöt sig för tusende gången till att han inte begrep sig på kvinnor och aldrig skulle göra det. Varje dag kom Ruark till Rands gemak när inte Rand istället gick för att besöka det arbetsrum som Ruark delade med Berylaine. Rand såg till sin glädje hur Berylaine arbetade med rapporter om spannmålstransporter, hjälp åt flyktingar att återvända till sina gamla ägor och återuppbyggandet av det som förstörts under det som många Carhanier envisades med att kalla för andra Ale-kriget, trots ihärdiga försök att ge det namnet Shaido-kriget. Ruark påstod sig ha bestämt sig för att ignorera att Carhanierna lekte G.H.O., som han uttryckte det. Men det hindrade honom inte från att muttra misslynt varje gång han såg en karhansk kvinna med svärd eller unga män och kvinnor helt i vitt. Rebellerna låg tydligen fortfarande och väntade i höglandet och blev allt fler, men de angick inte heller honom. Och som däremot angick honom var Shaido och hur många spjut som fortfarande dagligen marscherade söderut mot Tyr. De spejare som kommit tillbaka rapporterade att Shaido börjat röra på sig på Frändebarnes dolk. Det fanns inga tecken på åt vilket håll de ämnade bege sig eller när. Ruark nämnde själv hur många ale som fortfarande gav upp inför missmodet och la ner sina spjut. De som vägrade lägga av sig sina vita Guy Shine-kläder när deras tid var avtjänad. Till och med de få som fortfarande gav sig norrut för att sluta sig till Shaido. Det vittnade om hans oro. Förvånande nog hade Cheverna besökt tälten och till och med själva staden. Hon hade gett sig av dagen innan Rand kom. Ruark nämnde det bara i förbigående. Hade det inte varit bättre att gripa henne, frågade Rand. Ruark, jag vet att hon antas vara en av de visa. Men så vitt jag begriper kan hon inte vara det. Det skulle inte förvåna mig om Shaido skulle bli resonliga utan henne. Det betvivlar jag, sa Ruark torrt. Han satt på en av sina kuddar med ryggen mot väggen och rökte sin pipa. Amys och de andra utbyter blickar bakom Chevernas rygg, men de tar emot henne som en vis. Om de visa säger att Cheverna är en vis så är hon det. Jag har sett hövdingar som jag inte skulle öda ett vattenskinn på om jag så stod det där 10 bäckar rinner samman, men inte desto mindre var de hövdingar. Rand suckade och studerade kartan som låg utbredd på bordet. Ruark verkade egentligen inte behöva den eftersom han utan att titta kunde beskriva samtliga delar av det område som kartan visade. Berylane satt på sin högryggade stol på andra sidan av bordet med benen uppvikta under sig och en trave papper i knät. Hon hade en penna i handen och ett bläckkorn stod på det lilla bordet bredvid hennes stol. Titt som tätt sneglade hon åt Rand, men så fort hon märkte att Ruach såg böjde hon sig åter över rapporterna. Av någon anledning rynkade Ruach pannan varje gång han såg på henne, varvid hon alltid rodnade och bet ihop käkarna med en bestämd min. Ibland såg Ruach ogillande ut, vilket Rand inte förstod. Hon ägnade sig åt sina plikter nu. Du får sluta skicka fler spjut söderut, sa Rand till sist. Han tyckte inte om det. Det var av yttersta vikt att Shamael såg den största anfallsstyrkan i världen komma mot sig. Men det fick inte ske till priset av att sedan behöva jaga Shaido i hela Carhain igen. Jag kan inte se någon annan lösning. Dagarna gick och på något sätt fylldes de allihop med olika saker. Han mötte furstar och furstinnor som låg så hövligt mot varandra att han blev övertygad om att de smidde ränkor mot varandra i det fördolda. De visa gav honom råd om hur han borde handskas med Aesedena, vare sig de nu var från tornet eller Shalidar. Amish och Bear fick Merlanes omdömen att verka milda och Sorrele fick blodet att frysa i hans ådror. Unga Carhainier gjorde upplopp på gatorna mot Ruachs förbud mot dueller. Ruach skötte det genom att ge dem ett smakprov på hur det var att bli Guy Shine på riktigt. Att sitta nakna i solen hela dagen under bevakning fick deras glöd att falna något. Men Ruach var inte beredd att gå emot sedvänjorna till den grad att han klädde våtlänningar i vitt. Och de som hade tagits till fånga av rödsköldarna började till och med skryta över sina erfarenheter. Rand hörde hur Shilandre med synnerligen självgod ton sa till en annan ung kvinna med svärd och kortklippt hår att hon aldrig skulle förstå G.H.O. på riktigt förrän hon varit fånge hos Ael. Hon sa att det var upplyftande, vad nu det skulle betyda. Men trots Shaido och ädlingarna, trots de visa och upploppet, trots den ständiga undran om Fel någonsin skulle komma hem från sin fisketur, så kändes dessa dagar behagliga, uppfriskande. Kanske var det bara för att han hade varit så trött när han kom, och kanske var det bara vid jämförelse med de sista timmarna i Camelin. Men inte desto mindre verkade Luce Tharyn faktiskt ha lugnat ner sig. Rand kom till och med på sig med att uppskatta Mins retsamhet så mycket att han ett par gånger var tvungen att påminna sig om att hon bara retades. När han hade varit i Carhain 10 dagar började han tänka att detta inte skulle vara ett så dumt sätt att tillbringa resten av livet på. Fast han visste förstås att det skulle ta slut. För Perrin var dessa 10 dagar allt annat än behagliga. Det dröjde inte länge innan han sökte Loyals sällskap. Men Loyal hade hittat ett paradis i kungliga biblioteket där han tillbringade merparten av sin vakna tid. Perrin tyckte om att läsa och skulle kanske ha kunnat trivas med dessa synbarligen ändlösa rum fulla med böcker ända upp till de höga välvda taken. Men de hemsöktes av en ACG, en slank, mörkhårig kvinna som sällan blinkade. Hon verkade inte lägga märke till honom, men han hade inte hyst någon större tillit till ACG ens före händelserna i Camelin. När Loyals sällskap inte stod att få blev det så att Perrin var ute och jagade mycket tillsammans med Gaul och ett par gånger med Ruach som han hade träffat i klippan och tyckte bra om. Perrins bekymmer var hans hustru, eller kanske Berylane, eller båda. Om inte Rand hade varit så upptagen skulle Perrin ha frågat honom om råd i allmänna ordalag. Rand var visserligen väl förtrogen med kvinnor, men det fanns vissa saker som han inte kunde säga rakt ut. Det började redan första dagen när han ett och jämt varit i Carhain länge nog för att bli anvisad ett gemak i solpalatset. Fail gav sig ut på upptäcktsfärd tillsammans med Bane och Cheard, och han själv stod naken till midjan och tvättade sig när han plötsligt kände parfymdoft. Inte stark, men tydlig i hans näsborrar, och hörde en varm röst bakom honom som sa: "Jag har alltid trott att du måste ha en vacker rygg, Perrin." Han snodde runt så snabbt att han nästan välte kommoden. "Jag hör att du har kommit hit med en hustru." Berylane stod i dörren till salongen med ett leende på sina läppar. Ja, det hade han. En hustru som inte alls skulle bli glad om hon fann honom halvklädd och ensam med någon kvinna som hade en sån klänning. Särskilt inte om kvinnan var Mains första dam. Han drog en skjorta över huvudet, sa till Berylane att Fail var ute, att han inte visste när hon skulle komma tillbaka för att ta emot besök, och såg till att hon hamnade ute i korridoren så snabbt han kunde utan att handgripligen lyfta upp henne och kasta ut henne. Därmed trodde han att saken var utagerad. Berylane var borta och han hade lyckats omnämna Fail som sin hustru 6 gånger i lika många meningar och därtill säga hur mycket han älskade henne 2 gånger. Berylane visste att han var gift, visste att han älskade sin hustru, och sålunda borde det inte vara mer med den saken. När Fail strax därpå kom tillbaka hade hon inte hunnit ta 2 steg in i sovrummet förrän han kände lukten av svartsjuka och ursinne, stickande och nålvass. En blandning som borde ha fått hans näsa att blöda. Perrin förstod inte. Han kunde fortfarande känna lukten av Berylanes parfym, men hans luktsinne var nästan lika känsligt som en vargs. Fail kunde det säkert inte. Det var mycket besynligt. Fail log. Inte ett enda ovänligt ord passerade över hennes läppar. Hon var lika kärleksfull som någonsin. Till och med vildare än vanligt och rev djupa fåror i hans skuldror med naglarna. Någonting hon aldrig hade gjort förut. Efteråt, medan hon undersökte de blödande revorna i ljuset av en lampa, tog hon hans öra mellan tänderna, inte alls försiktigt, och skrattade. "I Kärde", mumlade hon, "brukar vi klippa jack i hästernas öron, men jag tror att det här ska räcka som märkning." Och hela tiden formligen stank hon av svartsjuka och raseri. Om det hade varit allt skulle kanske allt sammans ha lugnat ner sig. Fails svartsjuka kunde flamma upp som en ärsa i en vindpust, men den falnade alltid lika snabbt som den tagit fyr när hon väl insåg att det inte fanns några skäl. Redan nästa morgon såg han henne emellertid i samspråk med Berylane längre bort i korridoren. Båda log så att käkarna borde gått ur led. Hans öron uppfångade det sista som Berylane sa innan hon vände och gick. "Jag håller alltid mina löften." Märkligt att det skulle få Fail att avge en sådan stickande, frän doft. Han frågade Fail vad det var för löften som Berylane hade pratat om, och kanske hade det varit ett misstag. Hon blinkade. Ibland glömde hon hur bra han hörde och sa: "Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Kvinnor av hennes slag avger alla möjliga löften som de inte kan hålla." Sen fick hans skuldror en ny uppsättning revor, och det var knappt ens förmiddag. Berylane började följa efter honom. Först tänkte han inte på det så. Kvinnan hade försökt kurtisera honom en gång i Tears klippa, ganska oskyldigt och säkerligen utan att mena någonting med det. Och nu visste hon att han var gift. Det verkade bara vara en rad slumpartade möten i korridorerna, några tomma fraser uttalade i förbifarten. Men efter ett tag insåg han att antingen måste vara han som genom att vara Taveren fullständigt vred slumpen ur led, eller Berylane som arrangerade dessa sammanträffanden, hur orimligt det än verkade. Han försökte intala sig att det var en befängd tanke. Han försökte säga till sig själv att han måtte tro att han var lika bildskön som Will Alshin. Will var den enda man han någonsin sett kvinnor jaga efter. Det hade de sannligen inte efter Perrin Ibarra. Så småningom blev dock dessa slumpartade möten alldeles för många. Varje gång rörde hon vid honom. Inte överdrivet. Bara en lätt, hastig beröring av hennes fingrar mot hans hand, hans arm, hans axel. Knappt värt att lägga märke till. Tredje dagen kom en tanke för honom som fick hans nackhår att resa sig. När man skulle tämja en häst som ingen hade ridit på började man alltid med att röra vid den mjukt, tills djuret visste att beröringen inte skulle göra ont, tills det stod stilla när man la handen på det. Sen kom sadeltäcket och därefter sadeln. Grimman var alltid sist. Han började frukta doften av Berylanes parfym när den kom smygande runt ett hörn. Han tog för vana att vända och gå i motsatt riktning så fort han kände den. Men han kunde inte ägna all sin tid åt att vara uppmärksam på den. Till att börja med verkade det finnas en stor mängd unga karhanier som svassade in och ut i palatset. De flesta kvinnor. Kvinnor som bar svärd. Och han fick gå runt åtskilliga sådana män och kvinnor som beslutsamt placerat sig i hans väg. Två gånger fick han slå ner enfaldiga karar som helt resolut vägrade låta honom gå runt utan bara dansade framför honom. Han skämdes lite för det. Nästan alla karhanier var betydligt mindre än han. Men man kunde inte ta några risker med en man som hade handen på svärdsfästet. En gång var det en ung kvinna som försökte samma sak. Och då han tog ifrån henne svärdet gjorde hon sig omöjlig tills han gav tillbaks det. Vilket tycktes göra henne högst bestört. Sen skrek hon efter honom att han inte hade någon heder. Ända tills några spjutjungfrur ledde henne därifrån. Allt medan de pratade med hetska röster. En annan sak var att folk visste att han var Rands vän. Även om han inte hade anlänt så som han gjort fanns det en del ale och tyranier som kände igen honom från klippan och ryktet spred sig. Första och förstinnor som han aldrig tidigare hade sett presenterade sig för honom i korridorerna och samma tyrenska storfurstar som gett honom föraktfulla blickar i Cheer tilltalade honom som en gammal vän i Carhain. De flesta luktade av rädsla. Tillsammans med en lukt som han inte kunde sätta namn på. Alla ville de samma sak, insåg han snart. Jag är rädd att hans nåd draken inte alltid anförtror sig till Meyers nåd, sa han artigt till en kvinna med kylig blick som hette Colaver. Och de gånger han gör det skulle ni knappast vänta er att jag skulle bryta detta förtroende. Hennes leende tycktes komma högt uppifrån. Och hon tycktes fundera på hur han skulle göra sig som fäll framför brasan. Hon hade en underlig doft, hård och slät och på något sätt hög. Jag vet uppriktigt sagt inte vad Rand ämnar göra, sa han till Meylan. Mannen var nära att återfalla till sin föraktfulla blick från Tyr, trots att han log lika mycket som Colaver. Han hade samma lukt, precis lika stark. Ni borde kanske fråga honom. Om jag visste skulle jag knappast sprida ut över hela staden, sa han till en vithårig vässla med alldeles för många tänder. En kar vid namn Maringill. Vid det laget hade han börjat tröttna på deras försök att mjölka ur honom information. Även Maringill hade den karaktäristiska lukten i samma grad som Colaver och Meylan. Hos dessa tre var den mycket starkare än någon annan. En farlig lukt, det kände han i benmärgen, som en torr bergstopp strax före ett bergsskred. Med denna lukt i näsan och fullt av unga dårar som han måste hålla uppsikt efter, märkte han inte Berylanes doft förrän hon var tillräckligt nära för att slå ner på honom. Sanningen att säga gled hon snarare fram genom korridorerna, mjukt som en svan på en stilla damm. Men det kändes sannligen som om hon slog ner på honom. Han nämnde Fail fler gånger än han kunde räkna. Men Berylane verkade inte höra det. Han bad henne att sluta. Och Berylane frågade vad han menade. Han sa till henne att lämna honom i fred. Varvid Berylane skrattade, klappade honom på kinden. Och frågade vad det var hon skulle sluta upp med. Vilket naturligtvis måste ske just i samma ögonblick som Fail kom ut från nästa korridor. ögonblicket innan han drog sig undan med ett ryck. För Fail måste det ha verkat som om han drog sig bort för att han hade sett henne. Utan ett ögonblicks tvekan vände Fail på klacken och gick därifrån utan att vare sig öka farten eller sakta in på stegen. Han sprang efter henne, kom i fatt och gick vid hennes sida under plågad tystnad. Man kunde knappast säga det han måste säga när det fanns folk inom hörhåll. Fail log nog så vänligt hela vägen till deras gemak. Men ack, denna vassa, vassa, vassa lukt som fyllde hans näsborrar. Det var inte vad det såg ut som, sa han så snart dörren var stängd bakom dem. Hon sa inte ett ord, utan höjde bara ögonbrynen i en tyst, frågande min. Nå, det var alltså... Berylane klappade mig på kinden. Leendet var kvar, men ögonbrynen sänktes bistert och en skarp lukt av vrede gjorde sig gällande bland svartsjukans törnen. Men hon bara gjorde det. Jag uppmuntrade henne inte, Fail. Hon bara gjorde det. Han önskade att Fail ville säga något. Hon bara stirrade på honom. Han anade att hon väntade, men på vad? Ett infall grep honom om halsen, och som så ofta när han pratade med henne lade sig runt den som en snara. Jag är ledsen, Fail. Vreden fick en rak knivskärpa. Jag förstår, sa hon tomlöst och gled ut ur rummet. Så där ja, nu hade han trampat i klaveret med båda fötterna samtidigt, fast han inte kunde begripa hur. Han hade bett om ursäkt. Och han hade inte ens gjort någonting att be om ursäkt för.
Samma eftermiddag råkade han höra Bane och Shead överlägga om huruvida de skulle hjälpa Fail att slå honom av alla saker. Han hade ingen aning om ifall det var Fail som hade kommit med förslaget. Hon var vildsint, men i den utsträckningen. Men misstänkte att de båda ale-kvinnorna hade velat att han skulle höra, vilket gjorde honom arg. Uppenbarligen diskuterade hans hustru deras inbördes angelägenheter med sina ale-väninnor. Angelägenheter som borde ha stannat mellan man och hustru, vilket gjorde honom ännu argare. Vilka andra delar av deras liv konverserade hon om över teet? Den kvällen tog Fail under hans häpna blick på sig ett tjockt yllenat linne trots hettan. När han försökte kyssa henne på kinden, nästan blygt, muttrade hon att hon var trött efter en lång dag och vände sig med ryggen mot honom. Hon luktade av raseri, vass nog att klyva en rak kniv längs äggen. Han kunde inte sova med denna lukt i näsan, och ju längre han låg där bredvid henne och tittade upp i taket i mörkret, desto argare blev han. Varför gjorde hon så här? Kunde hon inte se att han älskade henne och bara henne? Hade han inte gång på gång visat henne att allt han önskade av livet var att för evigt hålla henne i sin famn? Var det hans fel att någon idiotisk kvinna fick ett befängt infall och ville kurtisera? Vad han borde göra var att vända upp och ner på henne och ge henne smisk på stjärten tills hon tog reson. Det var bara det att han hade gjort det en gång förut. En gång när hon trodde att hon kunde slå honom i knytnäven varje gång hon ville få honom att begripa någonting. I det långa loppet hade det svidit mycket mer i honom än i henne. Han tyckte inte om att ens tänka på att Fail skulle lida. Han ville ha fred med henne. Med henne och bara henne. Vilket var skälet till att han fattade det beslut han gjorde när han låg där, medan det första grå gryningsljuset deras sjätte dag i Carhain började synas i fönstren. I klippan hade Berylane kurtiserat ett dussin män som Perrin visste om. Vad det än var som hade fått henne att välja honom som villebråd, så skulle hon säkert hitta ett annat offer om han höll sig ur hennes åsyn tillräckligt länge. Och när Berylane väl valt ett nytt mål för sina ansträngningar skulle Fail bli resonlig igen. Det verkade mycket enkelt. Så snart han fått på sig lite kläder gick han för att söka upp Loyal och äta frukost med honom, varefter han följde med Ogien till biblioteket. Och så snart han fick syn på den slanka Eichedén och Loyal berättade att hon var där varje dag. Loyal var försagd när det var Eichedén i närheten. Men han hade inte någonting emot att vistas i samma rum som 50 av dem. Nosade Perrin rätt på gål och frågade om han ville komma med ut och jaga. Det fanns förstås inte så mycket hjortar eller kaniner bland höjderna som omgav staden. Och de få som fanns led lika mycket av torkan som människorna. Men om det verkligen varit kött han var ute efter kunde Perrins väderkorn ha lett dem till så många de önskade. Han la aldrig ens an en pil men envisades med att stanna ute tills Skål frågade om han tänkte fortsätta med att jaga fladdermöss i halvmånens sken. Ibland glömde Perrin att andra människor inte såg lika bra som han på natten. Även nästa dag var han ute på jakt till efter skymningen, liksom varje dag efter det. Problemet var bara att hans enkla plan tycktes misslyckas fullständigt. När han den första natten återvände till solpalatset med sin osträngade båge över axeln och behagligt trött av att ha gått så mycket var det bara på grund av en slump som en vindpust förde Berylanes parfym till hans näsa och hindrade att han promenerade in genom huvudingången. Perrin tecknade åt ejlvakterna att vara tysta och smög runt halva byggnaden till en ingång för tjänstefolk där han fick dunka på en god stund innan en surögd kar släppte in honom. Nästa natt väntade Berylane i korridoren utanför hans gemak och han fick gömma sig bakom ett hörn halva natten innan hon gav upp. Varje natt väntade hon någonstans. Som om hon skulle kunna låtsas att de möts av en slump när ingen annan var vaken utom ett fåtal tjänare. Det var fullständigt vansinne. Varför hade hon inte letat upp någon annan istället? Och varje natt när han slutligen smög in i sovrummet med stövlarna i handen låg Fail och sov i sitt fördömda yllenattlinne. Långt innan han genomlidit sin sjätte sömlösa natt i rad var han beredd att medge att han misslyckats, trots att han fortfarande inte kunde begripa hur det gick till. Det hade verkat så förbaskat enkelt. Det enda han ville ha var ett enda ord från Fail, en enda liten antydan om vad han borde säga eller göra. Och det enda han fick höra var ljudet av hur han själv skar tänder i mörkret. Den tionde dagen fick Rand ännu en anhållan om audiens från Corinne, lika hövligt formulerad som de tre föregående. En stund satt han och gned det tjocka, gräddgula pergamentet mellan fingrarna medan han funderade på vad han skulle göra. Ännu gav hans känsla av Alana ingen direkt uppfattning om hur långt bort hon befann sig. Men om han jämförde den med hur den varit när han först kom hit borde hon vara ungefär halvvägs till Carhain vid det här laget. Om det stämde drog Marana inte benen efter sig. Det var bra. Han ville att hon skulle vara ivrig. Det skulle inte skada om hon var åtminstone en smula ångerfull också. Men då kunde han lika gärna önska sig månen på ett fat. Hon var nu en gång Eichedén. Om de fortsatte i samma takt skulle de nå Carhain om ytterligare 10 dagar, och det borde de kunna. Det räckte för att han skulle hinna möta Corinne 2 gånger till, så att han hade gett båda grupperna 3 audienser var. Det kunde Marana få fundera på när hon anlände. Hon hade ingen fördel alls. På andra sidan stod Vita tornet och hon behövde inte få veta att han hellre skulle sticka armen i en grop full med huggormar än att gå i närheten av tornet. Särskilt med Elaida som Amelin tronande. 10 dagar till och sen skulle han äta upp sina stövlar om det han går ytterligare 10 innan Marana förklarade sig beredd att ge honom Sheridars stöd utan några dumheter om vägledning hit eller dit. Sen skulle han äntligen kunna ägna Shamael hela sin uppmärksamhet. När Rand satte sig för att skriva till Corinne att hon kunde ta med sig 2 av sina systrar till solpalatset nästa dags eftermiddag började Luce Therin muttra hörbart. Ja, Shamael, döda honom den här gången. Demandred, Shamel, allihop den här gången. Ja, jag ska döda dem.
Rand märkte det knappt.